Palestinaaktivister som förföljer politiker, klimataktivister som blockerar vägar och nätaktivister som sprider rasism. Har aktivismen blivit ett hot mot demokratin? Eller är det aktivismen som håller demokratin levande? Det här är Filosofiska rummet om aktivism. Och här finns filosofen Folke Tersman och sociologen Magnus Wennerhag. Välkomna.
Tackar.
Tack.
Och välkomna alla lyssnare. Den redan heta debatten om politisk aktivism skruvades upp ytterligare när civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin nyligen la ut en film där han förföljdes av Palestina-aktivister på väg hem från riksdagen.
Det pågår ett folkmord! Och vi är vägskyldiga genom era tystnad!
Blod! Blod på mina händer! Blod! Blod! Blod på mina händer!
På senare tid har det framförallt handlat om Palestinaaktivismen, men också om koranbränningar och klimataktivisters blockad av vägar. Är det så att aktivisterna tar till mer kontroversiella metoder nu? Magnus, du som forskar om sociala rörelser och aktivism, vad säger du?
Ja, så jag skulle väl säga att det beror på tids... Vad är då? Vad är nu? Om man kan säga att det här att störa, bråka, det är väl något som har funnits under en väldigt lång tid i protester. Liksom. Och protester kommer och går i vågor, brukar vi säga, vi som forskar om rörelser och protester. Så nej, det är väl ingenting nytt. Och det vi hörde exempel på här är väl något vi kan hitta både i nylig historia och länge tillbaka i historien.
Mm. Folke?
Jag håller med om det där, absolut. Och det har gått i vågor. Vi har ju sett våldsamma protester till exempel i samband med veganismen, ska vi säga, på 90-talet och 2000-talet. Men min känsla är ändå att ordet aktivism har fått en lite mer negativ klang på sistone för att det just förknippas med de här exemplen som du nämnde, och olagligheter och våld och så. Och det tycker jag är lite oroande faktiskt, för att det finns ju många former av aktivism som numera åtminstone inte är kontroversiella, och det är ju demonstrera eller, jag menar, ha möten och sådana saker. Och där finns det ju en acceptans som jag tycker är rimlig, för att det där är ju väldigt bra saker i ett samhälle. Det vittnar om ett engagemang som ett hälsosamt demokratiskt samhälle involverar. Man hoppas att det inte spiller över för mycket, så att det liksom även blir en väldigt skepsis över allt annat än att gå och rösta, så att säga.
Vi ska återkomma till dagens aktivism, men vi ska också ringa in vad aktivism är, vilken roll den har i demokratin och vad det kan finnas för positiva och negativa effekter med den. Aktivism är ett ganska nytt ord i svenskan, några decennier på nacken i den här betydelsen som vi pratar om nu. Men det är ingen ny företeelse. Vad är aktivism och hur har det sett ut historiskt?
Ska man se länge tillbaka så är det här väldigt knutet till uppkomsten av en idé om att folket har rätt att utöva kollektivt självstyrelse, demokrati i modern bemärkelse, franska revolutionen och så vidare. De forskarna som har tittat på det här, jag brukar tänka på Charles Tilly, sociolog, som undersökt väldigt noga empiriskt hur protesterna såg ut i Frankrike, Storbritannien under 1600-1700-talet. Och han ser ett skifte runt slutet av 1700-talet, då man går från lokala protester där man kräver att den lokala storgodsägaren ska kompensera för någonting, till åren runt franska revolutionen, då man börjar tala om universella krav. Man ställer krav, man talar för en grupp i hela samhället. Man riktar sig till nationen, till staten. Och man använder metoder som kan användas inte bara där man protesterar, utan på en mängd olika sätt. Och då ser vi hur de här metoderna, demonstrationer, strejker och så vidare, som växer fram och blir mer normaliserade. Fortfarande är det ju så att det bemöts med repression. Och vi ser i Sverige under de årtionden som leder fram till Sveriges demokratisering med den allmänna och lika rösträtten 1921, att folkrörelsen, arbetarrörelsen, men även nykterhetsrörelsen och andra rörelser, kvinnorörelsen, använder de här metoderna för att kräva demokratisering, vilket man också lyckas med. Mm. Och sen så efter det så har det ju blivit normaliserat på något sätt.
Kan man beskriva aktivism som ett sätt att försöka förändra samhället men utan att gå den parlamentariska vägen?
Jag tycker man kan göra en distinktion här mellan olika typer av aktivism. En aktivism är ju att man använder den för att få en politisk förändring för att man tillhör någon grupp som har vissa intressen. Det kan vara jordbrukarna i Frankrike till exempel som protesterar mot någon politik som de tycker är fel. En annan typ av aktivism, det är den här universalistiska då, att man åberopar liksom universella värden och så. Det, båda kan ju så att säga behövas i ett samhälle, men det är ändå lite olika saker skulle jag vilja säga. Och då tycker jag att den här universalistiska formen, jag menar, den är inte så väldigt olik ännu mer konventionella demokratiska metoder som bör finnas. Att man skriver debattartiklar eller att man startar ett politiskt parti och så vidare. Det är liksom i tangentens riktning. Det är olika sätt, olika kanaler för att få politiskt inflytande.
Och universalistiskt, då menar du kamp för lika rättigheter?
Ja, mänskliga rättigheter och mot krig eller mot för kvinnors rättigheter till exempel och sånt. Att det inte är någon specifik grupp som vill förbättra sina villkor just.
Magnus, vad har aktivismen betytt för Sveriges politiska historia, utvecklingen av svensk demokrati?
Det är tydligt att det här var en del i hur Sverige demokratiserade, att man går från ett samhälle där bara några procent av landets befolkning har rösträtt till att de flesta i princip har det, både män och kvinnor. Och där var det väldigt viktigt, och det ser man ju i många länder också annars, att den här typen av protester är ju viktigt för att införa demokrati. Men man kan väl också säga att ge nya grupper röst är en annan viktig sak. Att uppmärksamma nya frågor som inte diskuteras i politiken, som inte fångas upp.
Och om vi tittar historiskt, vad skulle du säga då? Vad är det för frågor som har förts in?
Det man ser i den mer nyliga historien, eller om vi säger efter demokratins införande i Sverige, så började det ju hetta till lite runt 60-talet när vi såg fredsrörelse, miljörörelse, kvinnorörelse, HBTQI-rörelse exempelvis. Och nu nämnde jag ju några exempel som folk kanske associerar med liberala eller vänsterståndpunkter. Men det finns ju också exempel på löntagarfondsdemonstrationerna under 80-talet. Vi har radikal nationalismen. Det har också funnits Jesusmarscher. Så att det finns ju grupper som tidigare inte demonstrerade som också gör det. Och det är på något sätt att det här visar ju att det är viktigt i det offentliga samtalet. Det är ett sätt att höras och föra upp frågorna. En ytterligare aspekt som kanske inte många tänker på är att om man ser på de partierna som sitter i riksdagen idag, så är ju alla partier utom ett egentligen partier som har uppstått i rörelser eller varit nära kopplade till rörelser. Folkpartiet eller Liberalerna, nykterhetsrörelse, väckelserörelse, demokratirörelse, KD, väckelserörelse, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet naturligtvis, och Miljöpartiet, miljörörelsen, och Sverigedemokraterna som uppstår ur den radikal-nationalistiska rörelsen. Så det är också en viktig funktion.
Det är nog rätt tycker jag att se den här aktivismen av det slag som vi pratat om nu som en del av en demokratisk kultur. Och det tror jag man förstår om man tänker på att demokrati är ju inte bara en fråga om vissa formella institutioner, utan det är en sorts grundtanke som ska förverkligas. Och den är just att möjligheterna till politisk påverkan ska fördelas någorlunda jämlikt. Då kan det vara så då att vissa erfarenheter eller grupper eller frågor aldrig blir beaktade i den politiska beslutsfattandet. Och då kan den här typen av rörelser då och aktivism bidra genom att föra in också de erfarenheterna, de åsikterna och de grupperna i det politiska beslutsfattandet. Så det finns en tydlig demokratisk argumentation för att det här är någonting viktigt i en demokrati.
Och vad är det då som avgör om det här, om de når fram till en förändring, om de måste komma en förändring, de här olika rörelserna som för fram sina
jag tycker Magnus ska svara på den frågan. Han är bäst skickad, men det finns lite olika syften man kan ha, men ett syfte är ju att försöka mobilisera folkligt stöd då för vissa frågor. Så det är ju, lyckas man med det, att man visar att det här är en sån angelägen fråga, det är en stor orättvisa i vårt samhälle, och folk får upp ögonen för det, då kan ju det leda till politiska förändringar. Vi kan ju gå in lite senare då på exempel på det.
Det som är viktigast är väl om man får gensvar dels hos politiker eller eliten i allmänhet och den allmänna opinionen. Mm. I vissa sammanhang kan det vara att man lyckas påverka politikerna. Då är kanske inte demonstrationer det sätt man använder, utan lobbyism, påverkan i det tysta. Men ska man vinna opinionen så vill man ut brett. Man vill ha stora demonstrationer och synas och så vidare. Och det är på något sätt nyckeln. Vilka metoder accepteras? Och det handlar ju om både vad politiker, eliter accepterar och vad folk i allmänhet tycker är acceptabla sätt att acceptera. Mm. Och det här är någonting som är viktigt. En annan aspekt man lyfter fram är ju vilken typ av relationer kan man skapa till makthavarna. Det vill säga, finns det partier som plockar upp ens förslag? Mm. Och då ökar det sannolikheten för förändring väldigt mycket. Och också om det finns konflikter inom eliterna, för då kan en politiker säga, här står det 30 000 personer på Mynttorget och protesterar om det här. Vi måste lyssna på dem, och då blir det en del i det politiska spelet på något sätt.
Alltså jag tycker det där är jätteviktigt, alltså för att det här ska så att säga fungera väl. Och det jag kan vara orolig för idag, det är ju att det finns en sorts bortstötning. Man säger aktivism hör inte hemma här, och av den här våldsamma sorten. Och det är ju väldigt naturligt att man har den inriktningen. Men det bör också finnas en lyhördhet. Och det har man ju också sett exempel på. Jag kommer ihåg de gula västarna i Frankrike i den här första vändan. Det blev ju stora protester och grupper då som menade att deras intressen inte alls beaktades. I det läget kan man då bekämpa det här med polis och säga att det här är inte ett okej sätt att agera på. Men det Macron gjorde då i den här första vändan, det var ju faktiskt att bjuda in till samtal med de här grupperna. Och försvarade sitt sätt att se, men tog också in vissa saker, och det ledde till justeringar i politiken. Och det var en ganska modig sak att göra av Macron. Han är kanske inte ett föredöme i alla avseenden, men det där lugnar ju ner situationen. Mm. Och då kan man tycka att här är en sorts lyhördhet som gör att den här dynamiken kan användas på ett positivt sätt.
Och vi ska prata mer om aktivismens roll i demokratin nu i filosofiska rummet om aktivism med filosofen Folke Tersman och sociologen Magnus Wennerhag. Rätten att uttrycka sin åsikt är en grundbult i demokratin. Det är många människors olika åsikter som ska leda till att man fattar rätt beslut. Yttrandefriheten och demonstrationsfriheten är vidsträckt. Men om möten blir överröstade av högljudda aktivister, vägar blockeras i protest. Var går gränsen för när aktivism skadar demokratin? Vi har varit inne en del på det nu, men ändå Magnus, vilken roll spelar aktivism för demokratin? Vad är liksom funktionen och bidraget till demokratin?
Ja, det som de flesta säkert i demokrati kan vara överens om är att det har varit viktigt vid införandet av demokrati. Men också att det är centralt i yttrande- och organisationsfrihet. Det ger möjligheter att samla en grupp av likasinnande och offentligt uttrycka sina åsikter. Och föra upp frågor på den politiska agendan som partier kanske ignorerar. En annan sak är väl att aktivismen blir lite de resurssvagas möjlighet. Och då ska man också tänka att demokratier av idag består ju inte bara av politiska partier och det som hände i riksdagen och kommunhusen. Utan det handlar ju också om att det finns andra aktörer som driver politik som har mycket pengar. Och i det perspektivet så måste man lyfta fram att en motvikt till dem som verkligen driver ren intressepolitik, att man kan få universalistiska krav som kanske talar om hur påverkas mänskligheten av klimatförstöringar, när vi vet att det finns företag och andra som är beredda att lägga väldigt mycket pengar på att forma inriktningen på ett sätt som ekonomiskt gynnar dem.
Folke, du som filosof, finns det värden som står emot varandra om man tar vårt demokratiska system och ställer det mot aktivismens metoder? Det är ju något som liksom diskuteras en hel del idag.
När det gäller en konflikt med demokratin, så det är klart att det är en risk som vi måste tänka på. Då tror jag att det avgörande där är om aktivisterna och de aktivistiska rörelserna ändå visar ytterst en grundläggande respekt för och lojalitet med det demokratiska systemet. Att man tar till de här metoderna, men till syvende och sist visar man också den här lojaliteten, till exempel i fall av civil olydnad, genom att ta sitt straff och acceptera sitt straff. Det blir liksom en del av aktionen. Om det inte finns den grundläggande lojaliteten, som ju i slutändan går ut på att det är majoritetsbeslut som avgör den politiska utvecklingen. Om man inte gör det utan agerar på ett sätt som hotar de demokratiska institutionerna, då kan det bli negativt såklart. Och det har vi ju också sett exempel på. Jag tänker när nazisterna försökte komma till makten i 30-talets Tyskland, då kan ju deras aktiviteter betraktas som aktivism. Men den var ju just inriktad på att undergräva demokratin, och det är klart att det är ju en stor risk för demokratin.
Ett exempel som finns med i diskussionen nu är aktivister som stör politiska möten. Det är något som regeringen har tagit upp som ett problem till exempel. Hur ser ni på det? Ryms det inom yttrandefriheten, eller är det något som skadar demokratin?
Det här exemplet du började med, Bolin och individuella politiker som utsätts för ofredanden och sånt, det är ju, jag menar, av olika skäl skulle jag säga ganska olämpligt. Inte minst för att jag tror inte att det bidrar till att mobilisera en folkligt stöd för de här idéerna. Folk blir bara irriterade på sånt. Och inte minst, låt säga att man stänger en motorväg och ambulanser kommer inte fram till sjukhuset och det sätter patienter i fara. Där måste ju aktivister som vill ha det här folkliga stödet tänka lite, ska vi säga, strategiskt och så då. Men just att störa ett möte, det beror väl på hur stor störningen är. Jag tycker inte heller politiker får vara allt för överkänsliga där, utan snarare försöka ändå föra samtal. Men det är klart, det kan gå för långt givetvis.
Mm. Vad säger du om den frågan då, Magnus?
Det som ytterst finns är ju naturligtvis att det finns lagar som dels ger rättigheter men också förbjuder vissa handlingar och beteenden. Och de gäller ju för aktivister också. Men aktivister ser ju ofta på det här rent strategiskt. Och jag menar, de rena ytterligheterna när man använder våld för att omstötta demokratiska institutioner med intentionen att få bort demokratin. Mm. Det är ju uppenbart liksom, men det är inte speciellt vanligt. Sen politisk våldsanvändning finns i andra former, egendomsförstörelse naturligtvis, civil olydnad, ordningsbrott är ju lite mer, inte lika hårda brott. Men det är ju för aktivisternas del så handlar det om ett dilemma man står inför, att man måste på något sätt göra en bedömning, acceptera folk det här. Å andra sidan lever vi i ett mediasamhälle, och ett sätt att skapa rubriker är att göra spektakulära saker. Om vi tar Återställ våtmarker, deras aktion, så ledde det ju till mycket arga diskussioner där folk sa att det här är fel, det här hör inte hemma i demokrati och så vidare. Men det som hände några veckor senare var att DN hade 4-5 sidor där de beskrev vad handlar våtmarker om? Varför är de viktiga att uppmärksamma när det gäller frågan om klimatförändringar? Det visar ju också att även om de hamnade lite i skamvrån så fick de upp sin fråga på dagordningen, och det var förmodligen en risk de var beredda att ta. Mm.
Vi kan väl dyka in i, mer in i det här med civil olydnad som ni ju redan är inne på. När man utan att använda våld då bryter mot lagen för att sätta ljuset på sina frågor. Ett av de mest kända exemplen är när medborgarrättsaktivisten Rosa Parks 1955 vägrade lämna plats åt en vit man på bussen i Alabama. Och förstås då det här återställ våtmarker som ni var inne på ett aktuellt exempel på detta. Filosofer som tycker att samhället ska acceptera civil olydnad är bland andra John Rawls och Peter Singer. Folke, hur resonerar de? Varför ska samhället acceptera de här störningarna?
Ja, till att börja med så är väl utgångspunkten det att vi tänker oss ett samhälle som fungerar någorlunda väl men som inte är perfekt då, för att alla kanaler för påverkan, att de så att säga offentliga kanalerna är inte öppna för alla. Så det är den typen av samhällen vi pratar om. Och då definierar ju Rawls civil olydnad just som icke-våld, man bryter lagen för att få en politisk förändring. Och man gör det på ett öppet och publikt sätt så att allmänheten kan se vad det är som man gör. Och sen är frågan, när är det acceptabelt, moraliskt, så att säga, politiskt acceptabelt i ett demokratiskt samhälle? Och då ställer han ganska starka krav. Ett är då att man måste ha provat andra medel och det har inte fungerat. Sen måste den här orättvisan eller vad det är som man protesterar mot, det får inte vara någon småsak utan det måste vara någon allvarlig sak. Men det sista är just den här lojaliteten ändå ytterst med demokratin och rättsväsendet. På så vis då att man måste vara beredd att ta sitt straff, att respektera rättsväsendet generellt så att säga. Om man uppfyller de kraven så tror jag det också talar för effektiviteten i åtgärderna. För att när människor märker då att engagemanget är så starkt, då förstår man att det är på riktigt. Så då att det kan få en påverkan. Sen det här kravet på icke-våld är ju viktigt. Och det gäller väl framförallt våld mot andra människor, individer. Jag tror ändå man kan inkludera visst våld mot egendom, till exempel att personer bryter sig in i en minkfarm eller någonting sånt där, och det räknas ändå enligt den här definitionen som civil olydnad. Så att det här kravet på icke-våld, det beror lite på hur det ska tolkas.
Och hur ser ni på de här kraven då på civil olydnad, de här villkoren som Rawls ställer upp?
Nej, men jag tycker att det här är en rimlig syn alltså. Jag tycker att värdet i ett demokratiskt samhälle och de demokratiska institutionerna är så stort att vi får vara väldigt försiktiga med sådant som kan undergräva det. Och då tycker jag att den här formen av aktivism som ändå manifesterar en sorts grundläggande lojalitet med demokratin, den är den mest rimliga.
Jag tyckte det verkar som att ni hade en lite olika syn på den här aktionen från återställ våtmarker.
Det Magnus sa det var ju att två saker hände. Folk blev arga på just att det här ledde till då konsekvenser som ingen önskade. Att ambulanser inte fick komma förbi till exempel. Men samtidigt ledde det till en uppmärksamhet som de ville ha för de här frågorna, vilket ju var en bra sak. Och då krävs det ju att vi kan hålla två tankar i huvudet då samtidigt, som man brukar säga. Att å ena sidan kunna fördöma och med lagens i bakom oss så att säga bestraffa våldsamma eller olagliga handlingar, men samtidigt se att det här engagemanget, det är stort och det rör en fråga som bör beaktas.
Så att uppfyllde det kraven här för en lämplig aktion för civil olydnad?
Ja, det är precis beror på hur man ska tolka det här med våld då. För vi kan ju tala om indirekt våld om människor kommer till skada, men det är inte liksom en del av avsikten att någon ska skadas till exempel. Och då är det väl lite oklart.
Jag tror att den här aktionen, den uppfyller de här kraven tydligt. Och sen hade man ju den här diskussionen om det fanns en intention att skada någon som eventuellt åkte med en ambulans och så vidare. Och då har Högsta domstolen kommit fram till att det fanns det inte. Det intressanta just med de här aktivisterna är ju att de är ju ofta rätt skolade i den här medvetna formen av civil olydnad. Att man ska ta sitt straff, att man ska låta sig lagföras och så vidare. Så att den traditionen finns ju stark i den typen av klimataktivism. Och en sak som är intressant, apropå det du sa tidigare, Folke, om en förändring i debatten. Det kan man ju också se att går vi tillbaka, backar vi bandet 25 år, när vi diskuterade demokrati runt millennieskiftet. Då kom ju den här stora demokratiutredningen som Bengt Göransson ledde. Och där tog man ju upp just exakt det du sitter och lyfter fram som någonting som vi ska se som ett naturligt inslag i en modern demokrati. Mm. Och det här var ju en parlamentarisk utredning. Och alla de här parlamentarikerna som satt där, förutom kanske någon kritisk röst, tyckte ju att det här var rimligt då. Så någonting har ju hänt sedan dess. Mm. Det är uppenbart att det här ses som ett större hot av politiker, vilket det inte gjorde för 25 år sedan.
Men vad går gränsen då mellan aktivism som kanske då skadar samhället, kan utgöra ett hot, det som kan vara problematiskt, och kontra den som är då fördjupar demokratin och är liksom en nödvändig åsiktsyttring?
Att tala om aktivism, ja, det kan bli lite svepande. Liksom. Man får ju tala om metoder. Vilka metoder använder man? Är de lagliga? Är de legitima? Ser vi gränsfall? Ja, civil olydnad är ett gränsfall. Det är uppenbart olagligt. Man begår lagbrott. Mm. Men man kan se att det är legitimt utifrån det som folk har diskuterat. Och det som är olagligt, ja, det är ju naturligtvis med en skala, våld mot andra personer och så vidare, omstörtande verksamhet som ska skaffa demokratin och så vidare.
Det är svårt att säga exakt, man måste titta på varje fall, men just det där att om det hotar de demokratiska institutionerna och om syftet till och med är att göra det, det är har en negativ inverkan på demokratin, skulle jag vilja säga.
Och ändå så är det ju tillåtet att demonstrera för, jag tänker på Nordiska motståndsrörelsen till exempel.
Ja, vi har ju lagar som tillåter många typer av opinionsyttringar. Och det är ju också väldigt viktigt. Det är ju just en sån demokratisk institution som vi vill bevara. Och där kan man ju vara rädd för att just Magnus nämner ju det här att det har blivit en sorts förändring, att man nu inte ser lika positivt på den här typen av aktioner och metoder. Och en oro man kan ha, det är ju att politiken då börjar införa begränsningar av, ja, yttrandefriheten till exempel. Det tror jag är inte rätt väg att gå.
Det finns ju ändå vissa begränsningar, och en sån, apropå det här med Nordiska motståndsrörelsen, är ju hets mot folkgrupp. Mm. Men lagstiftningen i Sverige är ju någonting som man bedömer efteråt. Är det här hets mot folkgrupp, och då kan man dömas till det efteråt. Mm. Skulle man istället, vilket en del av diskussionen pekar mot lite idag, har någon slags förhandsgranskning, då bör man ju närma sig någon form av censur när någon ska bedöma innan vilka yttranden får framföras offentligt. Och där är vi ju inte nu.
Vi ska tala vidare nu om synen på aktivism idag i Filosofiska rummet, om aktivism med filosofen Folke Tersman och sociologen Magnus Wennerhag. Regeringen anser att aktivismen sedan Gaza-kriget började har inslag som inte hör hemma i den svenska demokratin. Så här sa Ulf Kristersson i Aktuellt.
Vi har en demokratisk tradition att vi diskuterar med varandra, vi lyssnar på varandra, vi skriker och gapar inte, vi avbryter inte demokratiska möten. Vi stör inte folkvalda riksdagsledamöter eller statsråd. Den ska vi slå vakt om, och därför ska vi markera hårt mot det som nu sker, tycker jag.
Och när medlemmar i Återställ våtmarker åtalades för sabotage efter att ha blockerat en motorväg, sa Amnesty att det var tecken på en strängare syn på civil olydnad. Aktivisterna friades dock i HD. Men har synen på aktivism förändrats, eller är det aktivismen som har förändrats? Ja, vad säger ni? Vi har ju pratat runt en del det här innan, men ändå, har synen på aktivism förändrats, eller är det liksom, har aktivismen förändrats?
Ja, jag tycker det här typen av uppfostrande magisteraktiga uttalanden från statsministern är inte så hjälpsamma. Alltså det är klart att man ska använda rättsväsendet för att ta hand om olagligheter. Det är ju en självklarhet så att säga. Men det som är i det här uttalandet är ju lite vagt. Vad är det egentligen som ska stoppas och minskas och sånt? Och då kan man misstänka att det kan leda till begränsningar av det slag som Magnus nämnde här. Om censurliknande åtgärder. Och det är ju oroande skulle jag säga. Här måste politiker hålla huvudet kallt och vara försiktiga.
Jag kan ju säga att det tydliga är att det är synen som har förändrats bland politiker i den offentliga debatten. Ser man på vad folk i allmänhet tycker så finns det ju ett starkt stöd för rätten att demonstrera. Mm. Det finns ju undersökningar som institutet gör som visar att 90% tycker att ja, det här är ett bra sätt att påverka. När det gäller synen på civil olydnad är lite mer delat. Det kanske är precis en majoritet som tycker att det inte är det.
Men har regeringen kritiserat rätten att demonstrera? Man har väl sagt att man ska värna yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Men att prata dels om en demokratisk kultur och sen så har det talats om åtgärder, bland annat se över straffen för demonstranter som agerar aggressivt mot andra och att polisen ska få större möjlighet att flytta på demonstrationer.
Det som sägs är ju att i Sverige gör vi på ett visst sätt. Och det stämmer ju inte, utan det har ju förekommit en väldigt lång tid tillbaka. Sen 60-talet har vi sett den här typen av protester återkommande. Länge tillbaka från 30-talet och tillbaka till slutet av 1800-talet ser vi det också. Så att nej, det har förekommit och det har också varit viktigt. Och det har skett saker som varit olagligt och så vidare. Men om man ska säga hur det demokratiska samtalet har gått till så stämmer det inte. En sak jag tycker är viktigt är att se hur det här har förändrats. Att vi från mitten av 70-talet till 1989 hade en våg av demokratisering, en liberalisering. Och att vi nu har sett en förändring där mer saker upplevs som hot. Och 11 september 2001, terrorattackerna i USA är ju tydligt vattendelare där. Att man har fokuserat terrorism, extremism, att man diskuterar att vi ser hot mot säkerhetspolitiska nationella intressen. Och då kan man se de här diskussionerna om koranbränningarna, att man diskuterade att införa begränsningar kring det. Och det här är inte något som bara finns i Sverige utan då i hela västvärlden i många olika demokratier. Och det som också är rätt nytt är, skulle jag säga, att man kopplar medborgarskap till rätten att demonstrera. Att de här förslagen som läggs säger att vi ska kunna utvisa människor om de inte respekterar eller om de begår de här typerna av förseelser. Eller att vi inte ska bevilja medborgarskap när människor har gjort det här. Och det kopplar ju an till diskussionen om vandel och så vidare. Så att det är inte på något sätt att gå emot grundlagen i sig, men det är att sakta snäva in dels vilka aktörer som anses vara legitima och dels vilka individer som man tycker ska kunna ägna sig åt protester utan att riskera att bli utvisade eller att riskera att inte bli svenska medborgare. Och det är något nytt.
Och jag tycker just det här i såna här uttalanden, att de blir så svepande, och det i sig tycker jag är lite riskabelt, för då klumpas många saker ihop. Alltså dels hot mot folkvalda, som naturligtvis är någonting allvarligt, med att avbryta på ett ett politiskt möte eller vara arg eller uttrycka sin ilska eller något sånt där. Det är två olika saker, men om allt det här klumpas ihop, då kan man var rädd för att det blir en alltför repressiv attityd till den här typen av aktioner som kan vara negativ för demokratin. Här bör man hålla huvudet kallt tycker jag och vara tydlig med vad som, ja, att till exempel ofredande av eller hot av gentemot politiker, det kan inte accepteras, men att inte skuldbelägga ett typ av personlighet eller beteenden som ändå har lite mindre betydelse i sammanhanget.
Men det är också det här med problembilden, tänker jag, som du är inne på. Att det här är en aktivitet som väldigt många ägnar sig åt. Om det är en tredjedel av befolkningen som någon gång har demonstrerat. Men vi har några exempel på folk som begår potentiellt eller väldigt faktiskt brottsliga handlingar. Då ska man ju pröva det. Mm. Och det har vi lagar för att göra. Mm. Och det är också så att man kan se att rättstillämpningen har redan blivit skarpare när det gäller ordningsstörningar i samband med demonstrationer. Så lagarna finns där, men det finns uppenbarligen ett intresse av att framställa det här som ett hot.
Mm. Nu talar vi om ansvaret hos den politiska sfären för att inte gå för långt i att liksom hindra eller försvåra aktivism. Men det finns ju också ett ansvar hos de som ägnar sig åt aktivism. Jag tänker till exempel på Palestinarörelsen. Mitt intryck av den är ju att den är ganska, ska vi säga, heterogen, att det kommer väldigt många olika budskap och en del budskap kanske är problematiska, men att det inte finns någon riktig samordning i den här Palestinarörelsen. Och jag tror ju, för att en sån här rörelse ska vara effektiv, då bör det också finnas en sorts disciplin i den om vilka budskap som ska föras fram, att alla ska föra fram dem och att såna här andra budskap liksom trycks bort. Det har ju funnits i många som har varit rörelser som varit framgångsrika. Om man tar Vietnamrörelsen till exempel, då fanns det ju också en oro för att det skulle komma in budskap som så att säga komplicerade bilden eller gjorde den svårtolkad. Men där fanns det också metoder för att undvika det. En sorts disciplin i Vietnamrörelsen som bidrog till att den blev kraftfull. Är man med i en sån här rörelse så bör man tänka också på att organisera den på ett sätt som är, jag menar, om nu målet är folklig mobilisering, att vara tydlig, att stå för budskap som är tydliga och åberopar viktiga universalistiska värden och att rensa bort budskap som är av en mer problematisk natur.
Hur tror ni att aktivismen kommer utvecklas framöver? Kommer vi se nya former? Hur går det med engagemanget, Magnus?
Ja, det har man ju alltid sett, att olika rörelsevågor föder nya innovationer. Att man hittar på ett nytt sätt som lyckas skapa antingen att man är massor med människor som man kan synas mycket, eller att man får mycket genomslag i medier och så vidare. Så ja, internet exempelvis innebar ju en innovation, att man kunde komma ut på andra sätt och så vidare. Samtidigt ska man komma ihåg att den här repertoaren som vi ser att de flesta använder, demonstrationer, strejker, bojkotter, namninsamlingar, den går tillbaka till 1800-talet och kanske tidigare. Så att det är ju ändå en verktygslåda som är rätt konstant. De flesta aktivister, oavsett om de är med i klimatgrupper eller om de är med i ja, den typen av aktivism som politiska ungdomsorganisationer, partiernas, gör, så använder de här mer konventionella metoderna. På det stora hela tror jag inte det kommer bli jätteförändringar, men vi kommer naturligtvis se innovationer som vi har svårt att förutsäga nu.
Skulle väl lägga till en sak som jag funderar på ganska länge, och det är ju att de här traditionella folkrörelserna och många traditionella organisationer, de har ju förlorat medlemmar och verkar ha en lite mer tynande existens nu. Och då har man ju sagt länge att ja, men det är för att de här formerna är omoderna, unga människor vill inte gå in i politiska partier eller i såna här föreningar och jobba tillsammans, men de kommer hitta andra sätt att organisera sig. Och ännu så länge har jag inte riktigt sett det, och jag kan vara liksom orolig för att man inte kan forma såna här organisationer som på lång sikt har betydelse. Jag tänker på Fridays for Future till exempel, det blev ju en jättestor rörelse. Nu hör vi inte så mycket längre om den rörelsen. Den här 99% i USA till exempel, en stor mobilisering kring den, men försvinner för att det inte finns någon fast organisationsform. Och jag undrar, hur ska det bli med den saken? För jag tror ju att det är väldigt viktigt att man inte bara som individ är aktivistisk, utan att man går samman för att kunna få en politisk effekt.
Där kan man ändå se att forskningen visar att det är så som du säger, att vi har den här rörelsevågen och sen engagerar man väldigt många människor som är kanske mer lösliga nätverksorganisationer. Mm. Och sen när det trappas av så blir det mindre aktivitet av den sorten. Men då tenderar jag också en inte alltför ignorerbar del av de här aktivisterna att gå in i politiska partier. Ja, att gå in i de här etablerade organisationerna. Ja, då kanske man går in i Svenska Naturskyddsföreningen eller någonting mer etablerade organisationer som finns. Så det är ett sätt som det här engagemanget transformeras. Mm. Och det kanske också gäller mycket med ungdomar som är mer aktiva i att demonstrera än att vara aktiva politiska partier.
Nej, men det låter bra.
Ja, nu undrar jag vad ni har mer för tips på upplevelser att dela med er av. Något som har väckt nya tankar, öppnat ögonen hos er på något vis, Folke.
I mitt fall så skulle jag vilja hålla fram något lite lättsamt, nämligen en film. Och det är den här filmen som heter Pride, just. Och den handlar om en grupp gayaktivister i London som beslutar sig för att stödja gruvarbetarnas strejk i Wales. Så de åker dit och samlar ihop pengar, och det blir ju ganska dråpliga såna här kulturkrockar. Men de hittar till slut varandra. Sen går det inte så bra med den här gruvstrejken till slut, men jag tycker att den här filmen visar på hur meningsskapande det kan vara att hitta människor som delar ens oro för sociala orättvisor, och även just när man kommer från väldigt olika miljöer.
Och den är väl based on a true story?
Ja, precis. Regissören heter Matthew Warkus.
Magnus?
Ja, av en slump så har jag också valt samma rörelse. Ett skönlitterärt uttryck för detta som också är based on a true story. Och jag tänker då på Jonas Gardells bok Ett lyckligare år, där den ena halvan av boken handlar om de aktivister som efter Stonewall-kravallerna, på den tiden kallar man gayaktivism då, när det kom till Sverige, och hur det kom till Örebro. För det var faktiskt i Örebro man hade den första demonstrationen 1971. Men det fokuserar på de här personerna som var engagerade. Och det är intressant, tycker jag, för att det visar, vilket är väldigt typiskt för den här rörelsen, att här har vi en rörelse där man går från att 1944 så blev det lagligt överhuvudtaget att vara den man är. Sen följer ett antal årtionden där man ses som sjuk, sinnessjuk och marginaliserad, till att helt plötsligt sträva efter ett erkännande. Och nu vet vi att det här är ju en av de mer framgångsrika rörelserna i Sverige och i stora delar av västvärlden. Och att vi har fått massor med politiska reformer. Så den tycker jag är en väldigt bra sätt att komma närmare aktivisterna. Hur man vaknar upp, hur man blir engagerad och hur man börjar åstadkomma förändring.
Tack för detta och för detta samtal. Filosofiska rummet om aktivism hotar demokratin eller håller den levande. Med Folke Tarsman, professor i filosofi vid Uppsala universitet och även vid Institutet för framtidsstudier. Och Magnus Wennerhag, professor i sociologi vid Södertörns högskola. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Och nästa gång handlar det om feministen Bell Hooks, som bland annat skrev om kärlekens radikala kraft. Vi hörs då.